Hej! Då vill jag önska dig varmt välkommen till Sömnpodden med mig, Rebecca Ribbing, legitimerad psykolog. Vi jobbar på Learning to Sleep som är en digital sömnmottagning där vi behandlar sömnproblem med kognitiv beteendeterapi. Med vår podd vill vi prata om allt som har med sömn att göra. Man kan tro att sömn är ett snävt ämne, men icke. Det finns ett hav av ämnen som rör sömnen. Stress, läkemedel, parasomnier, drömmar, humör, prestation. Men även vad som händer med sömnen när det är fullmåne. Podden är för alla som vill lära sig mer om sömn. Hej alla och välkomna tillbaka till Sömnpodden säsong 3. Hoppas ni alla har haft en fin sommar. Nu idag skulle jag vilja introducera två nya kollegor som ska vara med mig i podden. Andreas?
Ja, Andreas heter jag, psykolog på Learning to Sleep. Jobbar med sömnbehandling och har faktiskt gjort ett gästspel här i podden en gång innan när det handlade om sömn i småbarnsåren.
Ja, och Elin heter jag. Jag är brand manager på Learning to Sleep. Jag har faktiskt producerat den här podden ända sedan vi började. Men har tvingats in i eten. Så nu kör vi. Det blir spännande. Jag har aldrig varit med, så jag är rookien i gänget.
Men det ska bli kul det här.
Jag tror jag kan bidra med lite utanför psykologperspektiv, lite kreativ och pletig, som jag gillar att slänga mig med.
Ja, jo, det blir ju mycket psykologiskt här. Nu är vi två psykologer här.
Det kan lätt bli det.
Det kan lätt bli. Men jag tänkte, hörni, att vi skulle prata lite om hur det är att vara tillbaka till jobbet. Det är ju många som är det nu. Man har haft semester och sen kommer man tillbaka. Och det för ju med sig både glädje och sorger och allt möjligt. Men hur är det för dig, Andreas, att vara tillbaka?
Ja, jag är tillbaka tredje veckan nu, sen en härlig sommarsemester. Jag har väl försökt följa råden man brukar ge, att ha en lugn uppstart på jobbet, men nu är det full fart. Utvilad, pigg, roligt att vara tillbaka, försöka se de positiva sakerna på jobbet, som ju till exempel er två kollegorna på arbetsplatsen är ju roliga.
Tack, glädjer oss mycket. Gud, jag delar din bild av att vara tillbaks ändå. Även om jag kom tillbaks och fick sömnproblem som ett brev på posten. Spenderade min sommarsemester med att bara chilla. Sova, läsa bok, ta det lugnt, bada, vara med nära och kära. Ha det riktigt bra, helt enkelt. Och så kom jag tillbaks till storstan och jobbet och kunde inte sova. Det gick inte. Så jag vände mig till er två.
Ja,
såklart.
Exakt.
Mina sömnspecialister.
Har vi gett dig några bra råd då?
Ja, har vi det?
Ja, alltså jag sover ju bra igen nu. Så jag tycker ändå att ni lyckades. Vilket är ju bra.
Det är positivt.
Ja, det känns ändå skönt. Men det var så himla irriterande. Jag har aldrig upplevt det innan, under så lång tid. Nej. Det höll ändå i sig goda 2 veckor.
Ja.
Det var riktigt otrevligt. Och inte bra alltså.
Nej, men det är ju det. Det är ju det. Och det har vi ju pratat om väldigt många gånger i podden. Att för att räknas som ett allvarligt sömnproblem, om det skulle vara 2 veckor till där för dig, så hade det ändå kunnat bli kanske insomni av det hela. Så det är väl tur att du hann hindra det från att utvecklas till något värre.
Det är bra att jag
nipper in the bud, som man säger.
Att jag har experterna till hands.
Ja, du är verkligen ett perfekt exempel på det här. Att man tidiga insatser, så kan det gå väldigt fort att få bukt med sömnsvårigheter.
Och det här handlade ju mycket om orostankar. Och det var, jag hade svårt att koppla bort jobb. Hade svårt också att sätta mig in i att bo själv igen, sova själv igen. Från att ha varit omgiven av massa familj på semestern. Det var lite Mm. Det var en spännande upplevelse.
Jo, men det är precis som du säger, att det är mycket som förändras. Man går då från sommarsemestern som ser ut, ett livet ser ut på ett helt annat sätt. Och sen kommer tillbaka till det som är vardagen, men den är inte vardag längre egentligen. Så att det här med förändringarna, att du sover själv, precis som du säger, att sova med andra, tryggheten i det och sen komma och bo ensam. Och det här med mejlen och jobben och allting som bara, ja, lite kommer som en chock kanske för många. Att man börjar öppna mejlkorgen, ser allt som man har missat. Och var ska man börja någonstans?
Ja, för det är ju lite spännande också att komma tillbaka till jobbet. Och man blir lite så pirrig och tycker att det är kul att jobba. Och man har svårt att liksom, separera då. Nej, men det här slutar faktiskt jobbet klockan 17 eller vad det är.
Mm.
Och då går liksom fritid och avkoppling på.
Ja.
Ja. Den,
den är svår, det är en liten hard nut to crack, jag känner.
Ibland får man nästan hitta något väldigt konkret som visar det avbrottet mellan, eller brottet mellan arbete och fritid, så att det blir tydligt för en. För vissa saker nu med uppkoppling hela tiden, nu är ju vissa saker som vi alltid kan se. Många av oss gör nog synden, däribland jag, att ha mejlen kopplat till mobiltelefonen, så jag ser, kommer det ett jobbmejl så vet jag om det. Det gäller bara att bestämma sig för att inte kolla dem innan. Och även om det kliar i fingrarna första gångerna, så brukar det gå över efter bara några dagar när man kör hårt på att nej, jag ska inte kolla de här mejlen. De är inte livsviktiga för mig just nu.
Nej, och det är ju det här med gränssättning, det är ju en av de viktigare aspekterna av både stresshantering, oroshantering, att kunna komma fram till vad mår jag bra av, var ska jag sätta mina gränser, hur gör man det rent konkret som du säger där, att man bestämmer en viss tid kanske att sluta kolla mejlen, man kanske ställer in sin mobil på någon inställning som säger inga notiser ska komma efter den här tiden. Det finns ju många praktiska sätt att sätta gränser. Det kanske inte är det lättaste, men som vi brukar säga med alla som vår sömnbehandling eller att jobba med sömnen, precis som med stress och oro, att det tar tid och det tar tid att komma in i och tid att faktiskt göra den förändringen. Så att man ska inte ge upp efter bara någon dag, utan kanske krävs lite längre tid att öva på det.
Det här var ju några av de tipsen som ni gav mig. Och även den här 20-minuters regeln som vi har, eller du och Lina tidigare har tjatat väldigt mycket om och tagit upp och framhåller som en av de kanske mest effektiva åtgärderna. Det var riktigt tufft och faktiskt execute och göra när man låg där.
Ja. Vad innebär den regeln, Elin?
Det betyder att du går upp 20 minuter, efter 20 minuter om du inte har kunnat somna. Eller somna om.
Ja,
om du vaknar mitt i natten. Look at me.
look at you.
Men det är faktiskt mycket svårare. Jag har alltid tänkt att den är men gud vilket bra konkret tips. Men wow vad svårt att faktiskt göra när man ligger där. Och man kanske ligger skönt och har det bra, det är gött och trevligt. Och sen då, nej men jag kan inte sova.
Nej.
Men jag vill inte heller gå upp.
Nej.
Återigen är vi inne på ett beteende som tar flera gånger att pränta in i sig. Att första nätten när man gör det så känns det nästan helt, vad i tusan gör jag detta för? Men efter några nätter så märker man att det här kanske har en poäng. Och vad man gör är ju att man faktiskt avbryter det misslyckade insomningsförsöket och går upp, gör något, gärna något tråkigt som inte belönar det här med att vara vaken på natten. Och sen provar man gå och lägga sig igen när man är sömnig igen. Och förhoppningsvis går det bättre. Så lär sig kroppen det här att när du lägger dig i sängen, ja, då är det dags att somna.
Exakt, och det är ju lättare sagt än gjort kanske. Jag vet att jag är guilty av att ha gått upp och sen satt på en film och då brukar jag, och det går inte så bra, för då vill jag ju se färdigt den filmen. Så att man ska inte göra sådana aktiviteter, man ska kanske göra en tråkig avkopplingsövning i soffan i mörkret, det kan hjälpa.
Sen var det här med, och som jag hade kommit in i en liksom rutin med under våren. Och det var att ha en nedvarvningsrutin. Och det hade jag helt glömt bort nu när jag kom tillbaks efter semestern och började jobba igen. Och det var, som ni säger, mail in i det sista och telefonskrollning istället för att då läsa bok eller liksom diska eller välja kläder till dagen efter, som jag faktiskt hade gjort innan och inte heller liksom spenderat semester med att scrolla telefonen innan läggdags och så vidare. Och den är ju, det är ju faktiskt en av mina favoriter som jag också säger till mina, alla mina vänner som sover lite dåligt. Har du en nedvarningsrutin?
Ja, exakt.
För det är så viktigt.
Ja. Jo, men det är det.
Märker ju det.
Ja. Vad är din favoritdel av din nedvarningsrutin?
Det här med att tuna in till sig själv. Känna efter när man blir trött. Eller liksom känna hur det här sömniga kryper på en. Men jag har ingen specifik så aktivitet, utan det är mycket från dag till dag. Har jag mycket disk så tar jag det ena dagen på kvällen. Har jag tränat hårt så kanske jag stretchar eller gör andningsövningar. Jag har också ganska svårt att välja kläder på morgonen, så ibland kan jag förbereda genom att lägga fram en outfit på kvällen. Har ni någon? Eller Andreas,
jag tycker
har
det låter jättebra att ha lite olika också. Att man behöver inte ha exakt samma, utan det viktiga är egentligen att man gör just det här brottet från att vara aktiv, att vara i arbete eller vara på mer, kan inte uppstressande, men uppjagande aktiviteter. Nu ska vi börja med nedvarvande aktiviteter. Det spelar inte så stor roll vilka man gör, utan det viktiga är att man kroppen märker att nu är det dags att närma sig sömnen eller sängen eller att det är dags att sova helt enkelt.
Jättebra, jag märker redan att jag har lärt mig mycket mer av er än vad jag tror.
Ja, men då Andreas då, du har ingen speciell heller, jag tror vi har pratat om det några gånger.
Jag har ingen speciell, men jag försöker vara tydlig. Just det här att ha sånt, ibland brukar jag skämta att har man väldigt svårt att koppla ifrån arbetet så tar man ett glas vin, för då är det tydligt, nu får jag inte ens arbeta längre.
Nej.
Men det är ju verkligen inget man gör varje dag, men
jag
man
förstår.
Kan i princip tänka så. Det viktiga är ju att man lägger ifrån sig, varvar ner, kommer till ro på något vis. Ibland är det ju lättare och ibland är det svårare. Så här, när man är nyligen tillbaka på arbetet är det ganska vanligt, så som Elin har beskrivit, att man är lite mer uppe i varv på kvällarna. Och då kanske man behöver en lite längre sträcka. Jag tänker de viktiga saker att tänka på är att inte försöka gå och lägga sig när man är väldigt uppstressad, utan vänta hellre.
Ja. Jag vill ändå råda, om det är så att man inte kan relatera till det här just nu, spara det här avsnittet till när du har en svacka i sömnen eller vad som helst, och lyssna på de här två när de berättar om de här råden, för det hjälpte verkligen mig. Nu sover jag gott igen, tack gode. Peppar.
Ja. Ja, jag har ju själv lite sömnproblem för tillfället.
Ja.
Och det beror på att jag har ont i min axel som gör att det kan vara svårt att somna. Ibland vaknar jag på natten när man har sina favoritställningar. Och när man kommer ur dem så kan det vara svårt att somna om på natten. Ibland så gör det ganska rejält ont i min lilla axel.
Ja, jag vill bara flika in och säga att Andreas inledde den här poddsessionen förut med att säga jag vaknade upp av att jag skrek av smärta i natt.
Väckte även min sambo, kan jag tillägga.
Vad bra.
Men där tar jag faktiskt till mig några av de här råden vi har. Att först är det lite svårt, tänker jag, men har jag sån smärta som gör att jag verkligen inte kan sova, hur kan man då egentligen sova bättre? Och nu har jag haft ont i ett par månader. I början så försökte jag väl sova lite när jag kunde, och man sov ibland, tog en tupplur på dagen, kunde gå och lägga sig lite tidigt. Alla de här sakerna
som vi vet
är fel. Men även när man jobbar med det så gör man det, för man är ju trött. Det är inte konstigt. Nu däremot så håller jag mig vaken. Jag väntar, även om jag sovit dåligt natten innan, så väntar jag och går inte och lägger mig, gärna lite senare än vanligt till och med gör jag nu. Och sover bättre, trots då ett litet missöde i natt.
Jo, exakt. Det är ju jättebra. Det är ju det
jag att följa om. De här.
Ja,
det är imponerande.
Det var imponerande, ja. Jo, men det är ju det här med att leva med smärta och då sömnen som blir lidande. I många fall är det ju så. Men sen att det, de här goda rutinerna och vanorna som man ändå kan fortsätta med kommer ju såklart hjälpa att bygga upp det här sömntrycket på kvällen. Genom att inte ta tupplurar och inte gå och lägga sig för tidigt.
Är det så att, alltså jag tänker, smärtan väcker en ju oavsett hur liksom starkt det här sömntrycket är.
Ja,
eller?
Och om smärtan är tillräckligt stor så gör den ju det. Men har du bara lite smärta, jag får väl använda min sambo igen och säga att ibland så hör hon mig gny lite på nätterna. Och då har inte jag vaknat, utan då är det väl att det gör lite ont och kroppen säger ifrån. Men har jag tillräckligt högt sömntryck så är det inte tillräckligt med smärta för att jag ska vakna igen.
Nej, inte lika lättväckt.
Nej.
Okej, så svaret är om smärtan är tillräckligt liksom hög eller om den är tillräckligt påtaglig så
kan det underväcka. Ju högre sömntryck du har, desto mer kan du vara med om utan att vakna. Och det kan ju vara ljud eller annat också. Att man vaknar inte helt enkelt om du har ett väldigt högt sömntryck.
Ja, och sen är det ju även att om man har smärta så är det ju så att det kan ju såklart förstöra sömnen. Men sen om du har en dålig sömn redan så kan du ju också känna mer av din smärta när du väl sover eller inte sover, som det då blir i det fallet. Så att det är ju inte som att man jobbar med sömnen kommer det bota en smärta, men de hänger ju hand i hand på många sätt och vis.
Och jag tänker, spännande. Smärta, precis som nästan alla andra anledningar vi har till att sova dåligt, vad en god sömnhygien eller till och med en sömnbehandling kan ge är ju att man kan sova så bra som möjligt utifrån de förutsättningar man har. Vi har ju gått igenom våra nedvärmningsrutiner, Elin, och vi vet ju faktiskt redan alla vad Rebecka har för nedvärmningsrutin, men du får gärna berätta för oss.
Igen.
Jo, men det är ju så att, som ni vet, så jag gillar att vara uppe sent på kvällarna. Jag får ju social jetlag, har vi också gått igenom, att jag är uppe sent på helgerna och sen så blir det lite tuffare där på måndag morgon. Men en del av min väldigt viktiga nedvarvningsrutin är ju då min katt Freud. För alla er som har husdjur där hemma så kan jag rekommendera att man inkluderar dem i sin nedvärmningsrutin. Man kan leka lite med dem, sitta och kramas och gosa, kamma, borsta tänderna gör jag på honom också.
Varje kväll?
Ja, varje kväll nästan, i alla fall varannan.
Oh, wow.
Han gillar det inte alls, så att det, men det är bra för hans små tänder. Så det är en jättefin nedvärmningsrutin. Inga externa stimuli, ingen dator eller mobil behövs användas. Utan det är bara jag och katten Freud.
Ett uttryck just kring det här med nedvarvning, och att det kanske inte är den så specifika nedvarvningen, utan vad är det? Men det är ju att hålla kväll. Att nästan vad man än har gjort under dagen så behöver jag i alla fall hålla kväll. Och vad det innebär är egentligen bara att när man har man varit ute med vänner, när man kommer hem, det första jag vill göra är inte att gå och lägga mig. Jag vill ha i alla fall en tre kvart när jag tänker på mig själv framförallt. Och sen kan man gå och lägga sig.
Det är nog det viktigaste. Att man ger sig själv den tiden. Och det kan vara tufft. Det kan vara svårt att hitta en timme eller två timmar och varva ner. Men bara man gör någonting, det kan vara en halvtimme. En halvtimme är bättre än ingenting. Så att det kan man komma ihåg.
Jag nämnde ju att jag har haft svårt att sova nu när jag har kommit tillbaka till jobbet och allt det här. Och semestern så lever man ju lite i någon så låtsasvärld. Ja. Eller jag gör det i alla fall. Verkligheten är inte lika påtaglig. Så det blev väl också en krock när jag kom tillbaka till liksom vardagen och allt det här. Jag hänger verkligen ut mig själv som singelhushållare. Men det är tuffa tider för en del nu. Det är oro i världen. Det är lågkonjunktur. Det är mycket att oroa sig för. Jag är en väldigt orolig själ också. Så allt det här kommer också till mig på kvällen ofta. Och gör att det är svårt att slappna av. Och där har ju ni varit till stor hjälp. Det är toppen att ha psykologer till kollegor. Jag rekommenderar alla att ha det. Men ni har ju en del bra tips och tricks. Så vi tänkte att vi kör ett avsnitt om det.
Ja, vi ska göra det. Nästa avsnitt kommer därmed att handla om oro. Och hur man kan hantera oro. Oro kring många olika teman. Världsläget, ekonomin. Ja, lite blandat. Det känns väldigt aktuellt just nu.
Ja, verkligen.
Jättespännande.
Jag tror att det kan vara nyttigt för väldigt många. Och med det så är vi officiellt igång med säsong 3. Det blir spännande.
Jättebra.
Jättebra. Tack för idag, hörni.
Tack själv,
Rebecka. Det här blir topp.
Ja, en rolig resa framåt nu i höst tillsammans.
Då hörs vi nästa gång.
Det gör vi. Tack.
Tack så mycket. Ha det bra.
Hej då.